Welcome to Alex Wu's service. All right, first things first. This episode of Alex Room Service is dedicated to Mr. Mike Brand, who graciously invited me to walk down memory lane with him. And it's also dedicated to the memory of Mr. Pete Shepley and Mr. Stan Penridge. Thank you very much, everyone. God afton, eller god morgon, eller var du nu sitter någonstans och hör detta. Problemet med att skryta om sin nästa podcast är att man måste leverera. Problemet med att skryta om sin nästa podcast är att man säger att man har benknäckarinformation och då tror alla att holy shit och häst och maräng, nu jäklar har han hittat någonting om att Kiss spela in en annan skiva innan de spelar in sin första skiva, eller att Gene Simmons egentligen är en transsexuell person från Bergen och att han egentligen heter Mahogny Cantarell. Detta stämmer inte. Eller vänta. Alltså problemet med att ha något riktigt jäkla häftigt att säga är att det vill man egentligen säga först. Men för att man ska förstå vad det är jag tänker berätta idag, så måste man ta historien från början. Eller inte från början, alltså nu menar jag inte då från 10 000 år sedan eller 10 miljoner år sedan, utan man får välja en punkt i historien som man känner att för att någon ska hänga med på vad det är som är viktigt med den här informationen, så måste man förstå varför det är viktigt. Och då måste man hänga med lite från början. Och nu menar jag alltså viktigt för mig. Det är fullt möjligt att jag har sålt in detta avsnittet lite för mycket. Det är fullt möjligt att de flesta av er efter avsnittet tänker, fan vad långtråkigt, kan han inte köra det där med The Elder igen, för brunnen var mycket roligare. Och det är den, definitivt. Den är roligare. Så, men jag tycker ändå, jag fick ett litet mail till slut här och trillade av min egen stol, reste mig upp och sen så skickade jag faktiskt informationen vidare till min kära vän och kollega Werner Melon. Carl Linnaeus är han känd som på västkusten. Och han sa att, nu minns jag inte exakt vad han sa så jag tänker inte sätta ord i hans mun, men jag inbillar mig att någon form av stoltrillning faktiskt existerade även på västkusten. Ja, nu har jag tjatat och fortsatt sälja in det här jäkla avsnittet som ju har börjat men som hittills bara har haft en jäkligt konstig engelsk introduktion som kanske ingen av er, eller jo, några av er vet ju vem jag pratar om. Och då kanske de börjar ana vad jag tänker prata om. Men de flesta av er kanske skiter i vem det var jag nämnde där i början. Vi vet en del om Peter Criss och hans förehavanden. Vi vet att han hittar på massor av skoj efter Kiss, konserter och band och det ena med det tredje. Jag har gjort ett avsnitt om ett av hans hemligaste band från 1984. Några har kanske hört det. Och vi vet att han innan Kiss var väldigt aktiv. Han spelade i flera band, coverband, egna band, spelade live väldigt, väldigt mycket. Och mycket av det här vet vi numera tack vare Lydia Criss fantastiska bok Sealed with a Kiss. Vi vet att han faktiskt gav ut en skiva, eller rättare sagt han gav ut singlar redan på 60-talet, eller inte han utan hans band Barracudas gav ut någon singel eller sådär. Och vi vet att han med hans band Chelsea gav ut en skiva 1970. Just om Chelsea vet vi inte sådär vansinnigt mycket. Det är en väldigt dålig skiva. Det finns nog väldigt få människor i världen som skulle spela den idag och säga att gud, jag hör ju att det är det här som blir Destroyer om 6 år. Så det tror jag inte, eller i alla fall att en fjärdedel av Destroyer. Ja, ni fattar vad jag menar. Det är dålig musik, det är dålig folkrock. Jag har försökt ge den en chans för jag vill gärna tycka det är bra. Jag är väldigt fascinerad av historien. Efter Chelsea 1970 så ryktades det om att Chelsea spelade in en andra skiva och att under tiden man spelade in den andra skiva så kollapsade bandet och så blev det ingenting mer. Och sen så höll Peter på att kämpa och så till slut så satte han in en annons och så blev han medlem i ett band som hette Kiss Först hette de Wicked Lester och så vet vi resten av historien. Och det där är ju all good and true liksom. Det kommer vi inte ifrån. Därför blev ju många av oss ganska förvånade när vi i januari i år, precis efter nyår, var det, eller var det precis innan nyår? Ja, det var precis runt nyårsafton 2015-2016 som det läckte ut en skiva på en nystartad YouTube-kanal. Skivan heter, eller kallas för Captain Sanity, jäkla underligt namn. Och ska innehålla Peter Criss tillsammans med två av medlemmarna i Chelsea. Vad konstigare är att även en viss här långtunga Gene Simmons faktiskt är med på skivan också. På några låtar. Det här låter väldigt otroligt. Man lyssnar på låtarna. Alla låtarna ligger uppe på en YouTube-kanal som heter Mike Brand. Man lyssnar på låtarna och man tycker att det är ju inte hur bra musik som helst. Kan vi vara överens om återigen, men det här är ju någonting. Vi började googla allihopa och försöka hitta information och hittar att Julian Gill, denna fantastiska Kiss-researcher, hade en liten passus kring en eventuellt osläppt skiva från 72-73 kallad Death Rattle and Roll. Möjligen spelade Peter Criss på den, ytterligare möjligen spelade Gene Simmons och Paul Stanley. Not much else is known, det vill säga ingenting är känt. Det här var ren spekulation utan låttitlar och så vidare. Då heter den sista låten på den här Captain Sanity-skivan Death, Rattle and Roll. Vi kom inte så mycket längre. Vi lyssnade på låtarna. Speciellt de två låtarna som det står att Peter Criss och Gene Simmons samtidigt spelar ihop. Och ja, nog kan man ana att det skulle kunna vara dem. Och det verkar ju vara Mike Brand som har lagt upp det här. Mike Brand är då alltså en av de gamla medlemmarna i Chelsea. Men skam den som ger sig, jag är ensam ingen häst. Jag satte igång en liten kedja av händelser som gjorde att jag blev kontaktad av Mike Brand till slut. Som undrade, jag är inte så duktig på minnas, vad är det du vill veta? Och då skrev jag som det var till honom att jag är ett stort Kiss-fan, jag är väldigt intresserad av det här. Vi vet nästan ingenting om detta och jag är intresserad av hela din musikkarriär som börjar redan i mitten av 60-talet. Skulle du kunna tänka dig att ta lite tid och fundera på några frågor jag har att ställa? Ja, sa han utan att fatta vad som komma skulle. Jag skickade inte 7 frågor, jag skickade 7 punkter. Ganska stora, sådär vida, inga sådana här, hade du svarta eller vita skor på din provspelning, utan hur tänkte du kring detta, vad är dina omedelbara minnesbilder av det här? Det är det bästa sättet att ställa frågor, för då måste de tänka, de som ska svara, och du kan inte bara fundera, du kan inte bara ta fram sina standard så. Han fick 7 punkter som handlade om hans första band The Others, för det var där som Mike Brand och Pete Shepley fann varandra. 1964 gick de på University of Rhode Island ihop och blev vänner och började spela musik och fick lite hits och spelade förband till ganska stora band såsom The Birds, Loving Spoonful och lite annat. Hade lite hits på Rhode Island och några år senare så tog skolan slut och då tog även bandet slut. Därför att några medlemmar flyttade. Bandet fortsatte utan Mike Brand något år, men det var liksom inte samma grej. Det där typiska, mitt sånt band hette Crush och vi hade jätteroligt i 3 år. Men sen så när vi slutade gymnasiet så gick det inte att fortsätta, för man drar åt olika håll. Vad som hände då var att Mike Brand flyttar till New York. Och Pete Shepley flyttar till Maryland och fortsätter plugga juridik där. Efter något år, ett par år när han är färdig med Fordham Law School. Nej, det är inte han. Det är den här John Hopkins University. Så flyttar han också till New York. Och de har träffats under tiden och är lite polare. Men här börjar de då spela ihop igen. Och det är här det börjar bli intressant. Så papper och penna nu. Och om jag stakar mig så är det för att det är väldigt mycket detaljer här. Men det är ju som sagt detaljerna som gör hästen. Och jag vill få rätt på allting här så att ingen kan komma efteråt och säga att nej, så var det inte. Hur fan jag nu skulle ha fått reda på det, för det här är jag jäklar i mig först man har fått läsa på många, många, många år. Skit i det. Pete Shepley, som jag framgent kommer att kalla för Shepley eftersom Pete även är Peter Criss smeknamn. Jag kommer att kalla Pete Shepley för hans efternamn bara för att det blir lättare att säga Mike och Shepley. Men nu då vet ni att det är Pete Shepley jag pratar om. Inte det där andra Shepley, han som stod i charkuteriavdelningen på Vivo i Nässebro. Förlåt, Nässebro. Pete Shepley och Mike Brand läser en liten annons. Tänka sig. Först så skriver Mike Brand att det var i Rolling Stone, men jag ifrågasatte detta och då funderar han lite och han kom fram till att det nu var Village Voice. Där de läser "Drummer available, please leave message with Elvira." Då frågade jag, kan det möjligen ha varit Lydia som det stod? Inte Elvira. Nej, svarar Mike. Jag är medveten om att Peter Criss fru hette Lydia. Jag kände henne väl. Men det stod faktiskt Elvira. Och när jag då slog upp Lydia Criss bok Sealed with a Kiss, mycket riktigt, en av deras nära vänner, där hette kvinnan i familjen Elvira. Han vet inte varför det stod Elvira, men det var Elvira de ringde till och träffade herr Criss och blev ett litet band. De jammade. Tillsammans med gitarristen Criss Aridas så fick de med sig en basist som heter Mike Benvenja. Träffades i en källare, jammade på en låt som heter Hard Rock Music och en låt som heter Long River. Det här är låtar som faktiskt sen kom med på skivan också. Då nedkortade, men live var de tänkta som långa såna här jam-instrument. Lite som Allman Brothers och andra band från den tiden. De spelade faktiskt in någon låt i demo också. Det kunde han inte minnas. Han trodde att låtarna som de spelade in blev de på plattan. Därför att de hittade faktiskt en liten gubbe som heter Louis Mernstein. En producent som såg till att Chelsea fick ett tvåskivskontrakt med Decca. Decca var ett stort bolag på den tiden. De spelade in skivan. Och ingen människa i hela världen brydde sig. Tråkigt. De spelade live. De fick upp ett litet sådär, ett litet rykte, men bara ett rykte. Men det hände liksom inte så mycket. De hade jätteroligt när de spelade in skivan, sa Mike. Men ändå så, ja, det hände ingenting. Jag tar ett direkt citat. En av anledningarna att Mike tror att de inte lyckades komma så långt, och det var "unfortunately we never became polished". De lyckades aldrig stryka ut, ja, det kan man väl säga. De lyckades aldrig liksom rätta till problemen. Det blev aldrig mer än ett garageband. Plattan släpptes, managern försvann som de hade, han som hade ordnat kontraktet till dem. Och Criss Aridas, gitarristen i bandet, slutade spela med bandet direkt efter plattan i princip. Vilket var lite konstigt. De repade för övrigt någonstans nere runt 22nd Street. Jag försökte få honom att minnas. Tänk om han hade sagt Tennis 23rd Street i Jam Studios där. Men det gjorde han inte, för att det här var något helt annat ställe. Det kunde ju varit, men så roligt skulle vi inte ha. Läser man sen på Wikipedia eller andra spännande ställen så står det att under tiden bandet spelade in sin andra skiva så kollapsade bandet. The band collapsed. Det här stämmer inte. De kom aldrig så långt att de började spela in en andra skiva. De tappade sin manager, Barry. Hette han, det var inte den där producenten, utan de hade en manager som hette Barry. De tappade gitarristen. Men de andra ville fortsätta bandet, för de tyckte de hade någonting, och hittade en annan annons. Och där hittade de Stan Penridge. Stan Penridge är ett namn som ju efter detta återkommer i Peter Criss liv ända fram till mitten av 80-talet. Det blir hans bästa vän, det blir hans bästa knarkvän och det blir hans låtskrivarvän. Återigen. Andra podcasten handlar om The Criss Penridge Alliance från 1984. De provspelar Stan Penridge i Shepleys lägenhet. Peter Criss är inte med just där, men det funkade väldigt bra ändå. Så de tog med Stan Penridge i bandet och började skriva lite låtar och tänkte då spela in en andra skiva. Men då har vi då Peter Criss i ett band. Det här har ju sällan funkat speciellt bra, det vet vi. Och när de faktiskt tog med Stan Penridge utan att Peter Criss hade något att säga till dem, så blev han vansinnig och skrek direkt att han lämnade bandet. Känner vi igen det här någonstans ifrån? Jag vet inte, det är kanske någon som har läst några böckerna om Kiss. Då fick ju de andra i bandet sätta sig på tunnelbanan och åka hem till Peter och böna och be honom stanna kvar i bandet. Och det tog ungefär en timme, which after an hour or so of cajoling we finally did. Men det här hade ändå startat någonting som skulle göra att Chelsea inte kunde fortsätta. Nu började bandmedlemmarna i Chelsea dela på sig. Någon av dem flyttade ut på landet och någon bodde långt från stan, någon bodde i New Jersey. Och då blev det ju svårt att hålla ihop ett band som dessutom knappt är ett band. Däremot så han, Shepley, Mike Brand och Stan Penridge spelade in lite musik. Men det blev aldrig ens början på någon form av en andra skiva. Det blev bara några få spelningar med Stan Penridge, som var det inte mer. Det blev aldrig någon andra skiva, bandet la inte ner under andra skivan, utan det här var lite hemdemos som Stan Penridge spelade in tillsammans med Mike Brand och Pete Shepley. Peter Criss var så inte närvarande då, utan det hade väl skurit sig rejält, om man säger. Jag frågade om han kom ihåg, om Mike kom ihåg några låttitlar. För jag tänkte, vi har ju de här Lips-demosarna, vilket är efter Chelsea, Stan Penridge, Peter Criss och någon till. Där är ju flera låtar där som kom med på Peters soloskiva 1978. Och då gick Mike Brand och kollade sina gamla kassetter. Så jag fick en hel lista på låtar som faktiskt är inspelade med Chelsea före Stan Penridge kom med, och några låtar med Pete Shepley, Mike Brand och Stan Penridge. Han kan inte säga vilka låtar som är färdiga eller inte, men jag tänker ge er titlarna i alla fall. Kan ju alltid vara någon som tycker att sånt här är roligt att skriva ut på, har i en lista någonstans. Och låtarna som faktiskt finns inspelade med Chelsea men som aldrig har läckt ut. Och det här kan då vara bara, det, oftast är det väl bara Mike Brand och Pete Shepley. Men ibland så är det några andra i bandet också med. Han kunde inte säga om Peter Criss var med någonstans på de här låtarna. Men ni får lite låttitlar här. Först kommer det Chelsea innan Stan Penridge. Då har vi följande låttitlar. Somebody Carry Me Home. All My Love, I Hope I See The Country Before The Day I Die, Burned Out, som var en improviserad låt, och den är faktiskt med till viss del i slutet på den här Captain Sanity-skivan i sista låten Death, Rattle and Roll. Barbara, Here's to the Farmland, Lately Nightfall, Fire, There's a Woman in the Shower, utropstecken, The Weed, två utropstecken, Morning Star, Chinese Vagina, tre utropstecken, Fire, Earth, Air and Water, Prom Flowers, Seven Was the Number, God Can Be, Time, Smooth Sailor, Springtime in Nirvana och Man with the Magic Touch. Och sen har vi några låtar som då kom till med Stan Penridge i slutet av bandet innan de la av. Apache Fog, I'm Not Your Boy och Buffalo Hollow Road. Jag har naturligtvis erbjudit mig att låna hans kassetter och överföra de här digitalt, och det lär inte hända, tror jag, men jag har i alla fall berättat att vi är några stycken som skulle tycka det var väldigt roligt att få höra på detta. Här kollapsar alltså Chelsea med Stan Penridge i bandet. Nu använde ordet kollapsar fast det inte var det de gjorde, utan de slutade bara spela därför att, ja, de drog åt olika håll igen och Peter Criss var Peter Criss. Sen dröjer det ju ett tag Peter fortsätter med sina band, de här Infinity och de coverbanden han spelar i. Och sen sätter han in en annons i en tidning och någon blir lite glad för det och ringer upp honom och så får han provspela och så blir det Kiss. Det där är i augusti 72 som man sätter in annonsen. Men den här Captain Sanity då? Alltså, han skriver på YouTube-kanalen att det är 1973. Då är Kiss redan igång, så det kan det ju inte vara. Jag frågar Mike Brand, Captain Sanity. Vad kan du berätta om detta? Är det verkligen Gene Simmons och Peter Criss på samma skiva innan Kiss blev ett band? Jag gissar att det här är någonstans sent 72, hösten 72. Och varför? Jag fattar att ni ringde till Peter Criss. För att ni var ju ändå polar med honom och han hade varit med på Chelsea-plattan. Men hur fick ni tag i Gene Simmons? Var det för att han hela tiden hängde på Electric Lady? Vilket ryktas om. För den här skivan skulle då delvis vara inspelad på Electric Lady. Då svarar Mike Brand att efter att Chelsea hade lagt av så fick de en möjlighet att spela in musik igen, Pete Shepley och Mike Brand. Genom ett litet produktionsbolag som heter Dick James Music som de skickade en massa demolåtar till, så var det någon där som tyckte musiken var bra. Lou Ragusa hette han. Dick James Music var ett managementföretag för Elton John och de hade även rättigheterna till mycket av Beatles låtar, så det fanns pengar i detta företaget. En av gubbarna i USA i det här företaget, Lou Ragusa då, gillade demotapen och bad dem komma in, spela in en platta och så släpper vi den. Då är det så här att Pete Shepley och Mike Brand ville ha en lite annorlunda approach till denna skivan. Det hör man på låtarna. De ville den skulle låta lite improviserad, lite här och där, lite polerad, lite här och där. Så de använde sig av tre olika studios. Vanguard, där de spelade in Chelsea-plattan, Vanguard Studios. Record Plant, såklart, en klassisk studio. Och Bell Sound. De spelade in låtarna i tre sjok. I tre studios. Och de hade några låtar på Record Plant, några på Vanguard och några låtar på Bell Sound. Och jag frågade, spelade ni inte in på Electric Lady? Nej, det var där vi spelade in demon till Dick James Music. Men vi använde inte det till något av låtarna som är på den här tilltänkta skivan. Bell Sound ringde ju en liten klocka. Det ringde en klocka. Ja, Bell Sound. Ja. Hyllning till Sverre där, min kära vän och kollega. Jag tänkte direkt att Bell Sound, det kan väl ändå inte vara så att... I alla fall. Men så frågar jag igen, men jag förstår fortfarande inte. Jag förstår att ni ringde Peter Criss. Jag förstår inte det här med Gene. Nej, men det är så här att vi testade en trummis på den första låten, den som vi har döpt till Once Before. En sån här vanlig session drummer. Och det funkar inte alls. Vi tyckte inte alls det var roligt. Så vi tänkte, vi har ju en polar som är svängig som attans. För de tyckte verkligen mycket om Peters spelande. Som vi andra gör. Så vi ringer honom och Peter Criss tyckte det här var jätteroligt. Ja, men när händer detta då? Så är det sommaren 72 eller? Nej. Det här är på våren 73. Nej, det stämmer. Ja, alltså, vi har ju rätt bra koll ändå, tycker jag. Kiss spelar sina första gig i januari 73 och det ena med det tredje. Vi har ändå rätt så hygglig koll på det. Ja, nej, men jag gissar på att vi börjar spela in låtarna i slutet av 72, men framförallt i början av 73. Ja, så nu får du ju fundera lite här, för det här vill jag veta mer om. Ja, nej, men då är det så här att vi frågade Peter Criss om han hade någon idé om vem man skulle kunna använda på bas. För vi behövde en basist i två låtar. Och då säger Peter Criss att ja, men vi kan använda basisten i det nya bandet jag spelar i. Jaha. Ja, han är bra. Och han heter Gene Simmons. Så det är alltså Peter Criss som föreslår till Mike Brand och Shepley att vi kan använda Gene Simmons som jag spelar med. Och då blir det så att Gene spelar på två låtar, Nice to Know Somebody to Believe och Moon Rider. De här två låtarna ligger separat, alla låtarna ligger separat och hela skivan är ett sjok på Mike Brands YouTube-kanal. Just de här två låtarna lägger jag på 1277 YouTube-kanalen i Alex Room Service-mappen. Så ni behöver inte söka om ni inte pallar, bara gå in på min YouTube-kanal där så kan ni lyssna på dem i den spellistan. Gene spelar på de här två låtarna och det gör ju Peter Criss också, för det är han som är trummis nu. Och Mike kommer ihåg att Gene kommenterade efteråt att han hade sagt till den nya gruppen han spelar i att detta bandet här med Mike Brand och Pete Shepley låter som en korsning av Simon Garfunkel och Led Zeppelin. I never actually figured out what he meant. Det är lite roligt faktiskt. Men de spelar alltså in i tre studios. De spelar in i Bell Sound. De spelar in i Vanguard. Och de spelar in i Record Plant. Några av er har nog listat ut min nästa fråga till Mike Brand här. Finns det något sätt som du kan minnas vilka studios som ni använde till vilka låtar? För tänk om det hade varit så att 9 månader innan Gene och Peter går in med Kiss i Bell Sound och spelar in Kiss debutskiva, så står de tillsammans i Bell Sound och spelar in annan musik. Och har det varit, de har varit ett band i en månad. Jag frågar Mike Brand det här. Finns det något sätt du kan minnas detta? Gene played on 2 tracks. It's Nice to Know Somebody to Believe and Moon Rider. The studio we used for both of these tracks was Bell Sound. The studio we used for both of those tracks was Bell Sound. Jag tror jag läste den meningen 27 gånger. Och eftersom Peter spelar trummor på alla låtarna, förutom då Once Before, så spelade han i alla tre studiosarna. Och således spelade han också trummor här på samma låt som Gene spelar bas. Det här är sånt, det kanske inte betyder så vansinnigt mycket för folk. Men det här är en sån fantastisk pusselbit i det här gigantiska pusslet som vi kallar för Kiss. Så att jag var helt skakig efter att jag hade fått veta detta. Skivan släpptes ju såklart aldrig, mycket för att de på Dick James Music tyckte den var värdelös. Framförallt Dick James själv. Och skivan försvann ut, hamnade i en låda någonstans. Världen gick vidare. Alla gick vidare. Pete Shepley dog för 2 år sedan, 2014. Precis när året innan The Others blev invalda i Rhode Island Rock and Roll Hall of Fame. Och det var bara nu när Mike Brand hittade de här tejperna som han kände att det här kan ju vara lite kul för någon att höra. Först tänkte han, jag släpper bara några låtar, men jag släpper vad som finns. Det är ju ingen som tjänar några pengar, det är ingen som bla bla bla. Så han släppte ut musiken, vilket gjorde att någon i Blekinge fick för sig att jag vill veta mer. Vilket gjorde att vi plötsligt har Peter Criss och Gene Simmons i studio ihop i början av 1973, 2 månader innan de spelar en första demon med Kiss. så spelar de in tillsammans i studion som kommer att bli deras egen studio och för evigt förknippad med deras debutalbum. Man kan inte hitta på sånt här. Man kan inte sitta ner och liksom, nu ska jag tänka ut en riktigt, riktigt underlig historia som aldrig kan vara sann. Verkligheten är alltid oändligt mycket häftigare än dikten. Det är synd att musiken är dålig, för den är fortfarande dålig. Men vad vi får är i en av låtarna, jag tror det är Moonrider. Nu var det faktiskt, jag skulle ju lyssnat på dem precis innan jag började med detta, men det glömde jag bort. Jag tror det är Moonrider, så får vi ett litet soloparti, eller man ska säga, där man faktiskt kan förnimma att det här är Peter Criss och Gene Simmons som liksom jammar lite ihop. Det är svårt att beskriva det. Det är inte bara att hålla takten, utan man hör att de två är lite av en enhet. De är lite samspelta. Det är klart, de har ju repat sedan september. De är samspelta. De är drivande. Återigen så är låtarna inte speciellt bra, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att det vi lyssnar på när vi lyssnar på de inspelningarna, det är historisk magi. Skivan släpptes aldrig. Jag frågade Mike varför han döpte den till Captain Sanity. Fick lite underliga beskrivningar. Till att börja med berättade han att anledningen att de döpte sig till Chelsea, det var för att de satt och kröka som fan på en bar. Och så hade inget bandnamn. Och då sa de att det första orden vi säger, det blev ett bandnamn. Och då blev det Gouda Cheese. Men det tyckte de inte var bra, någon av dem. Och då tittade de upp och såg var de satt. Då satt de på The Chelsea Bar and Grill. Så då gick de, då tog de det namnet, The Chelsea Bar and Grill. Men dagen efter när de nyktrade till så tog de bort Bar and Grill och The och blev bara Chelsea. Captain Sanity, det var faktiskt påtänkt redan på 70-talet. De tänkte kört någonting med Brand och Shepley, eller Shepley och Brand, eller för det var ju bara de två egentligen. Och sen så funderade de då på det här Death Rattle and Roll, som faktiskt nämns då av Julian Gill innan skivan läcker ut. Men när han bestämde sig för att släppa ut skivan så passade han på att googla Death Rattle and Roll innan. Och då märkte han att det finns ju både skivor och annat som dyker ut på det. Därför bestämde han sig för att döpa skivan till något de hade kommit på 70-talet och skrattat åt, Captain Sanity. Därför att då är det bara de som dyker upp när man googlar. The name Captain Sanity was the product of a late night stoned revelry when Pete and I came up with the humorous concept of Captain Sanity and his album of life. Så det var ju jäkligt smart, får man ändå säga. Kul att även få veta var Chelsea kom ifrån, för det är ju dels såklart en stad och det är en kommun. Och ja, man fattar ju liksom inte, det är inte så det var vansinnigt bra namn heller, men som sagt, skivan låg gömd. Skivan och historien låg gömd i en låda i 45 år ungefär. 43. Ja, nu får jag räkna lite igen. Ja, vi säger 43. Och bara vänta på att bli berättad. Jag frågade Mike, är det här liksom något som, har du blivit intervjuad om det här? Nej. Nej, det är aldrig någon som har frågat, och just det är ingen som har vetat om den här musiken. Om man har lite Kissböcker så kan man ju läsa att det finns Vinnie Vincent-låtar som det ryktas om och sådär. Och det här är ju typiskt en sån grej, det ryktas om det. Men så har ingen vetat vad de skulle fråga. Fast Mike Brand har alltid varit sådär lite offentlig, så han har ju varit lätt att få tag i. Men jag vet inte varför. Ibland slår det. Jag har ju inte själv letat upp honom och pratat Chelsea för. Det är ju synd. Jag kunde ju fått prata med Pete Shepley också såklart. När han levde. Men sen ska synd när han vaknar och först som sist. Så nu har vi historien. Vi har historien om hur Pete Shepley och Mike Brand får för sig att spela in en ny skiva, lyckas sälja in detta, ringer sin gamle polartrummis som numera spelar i ett helt nytt band. Polartrummisen säger: ja, men vi kan ju ta basisten från mitt band, han är bra. Och helt plötsligt står de och spelar in musik ihop i studion som sen blir deras studio till deras egen debutskiva. Jag har inte så mycket mer att berätta om det här. Det blir ett kortare avsnitt än vanligt. Utan för de av er som bryr sig så låter informationen sjunka in. För ni förstår precis som jag att det här är en bit av Kiss historia som aldrig är berättad i någon form. Vi har aldrig läst det här i någon bok. Vi har aldrig läst om att de spelar in i Bell Sound, i Kistory, i Peter Criss bok, i Gene Simmons bok. Jag tror faktiskt de har glömt det själva. Jag har försökt få Gene att kommentera låtarna genom att länka dem till honom på Twitter, men han har inte gjort det. Om det är någon av er som ska se Kiss under året och har en meet and greet-biljett, fråga gärna. Det är fullt. Eller om ni ska träffa Peter Criss på den här Chiller Theater, han skulle väl vara någonstans att signera. Fråga gärna, minns ni någonting? Vi har lyssnat på en jäkla skåning som har suttit och blabbat och varit nästan gråtfärdig för att ni gjorde detta. Det stämmer det? Och vad minns ni själva? Och, ja. Det hade varit skitroligt rent ut sagt att få fråga Gene om detta. För jag skulle gissa på att han minns det. Peter kanske inte så mycket. Det här var nog mer, han hade gjort så många såna här sessioner innan, men Gene hade ju inte gjort så mycket. Det här måste ha varit stort. Bell Sound 70-talet var ju på dekis, men det var fortfarande en stor studio. Att få gå upp där och spela in, jag kan inte föreställa mig hur roligt det måste ha varit. Det är såna här grejer jag lever för. Jag har fått de här mejlen under 2 månaders tid, för han har verkligen tagit sig tid att svara noggrant och detaljerat på mina funderingar och frågor. Och jag har ju fått ställa följdfrågor och så vidare. Det är alltid svårt med e-mailintervjuer annars när man får svar som ja, nej och minns inte. Men Mike Brand, han minns. För de som är medlemmar i Kiss Army Sweden så kommer hela intervjun, verkligen hela, att publiceras i, jag tror det blir nästa nummer, sommarnumret eller något sånt. Mike hade ju nämligen den vänligheten att skicka lite bilder också. Jag bad, kan jag få en gammal bild på dig och en ny på dig så vi vet hur du ser ut, för du är ju inte så känd här. Han skickade, tror jag, 10 bilder. Varav 4 av dem är helt osedda, tidigare osedda promobilder från Chelsea. En solobild på Peter Criss, ett par gruppbilder, varav den ena hade vi sett, en solobild på Pete Shepley. Och givetvis lite bilder på honom själv, Mike Brand. Jag har fått lov att publicera allihopa, så att jag kommer att skicka dem till Marco. Så att ni ska få se dem också. Det är jättefina bilder, högupplösta och fina. Och så ska ni få läsa hela intervjun. Och tills dess kan ni ju passa på att fördjupa er lite i The Others och Chelsea och sådär. För det är alltid roligare när man vet vad det handlar om, det man läser. Annars blir det bara en intervju med någon som är i periferin. Men om man har lite koll på musiken, för The Others var ganska bra. De hitsen de hade, det var bra 60-tals garage rock, tycker jag. Men ja, tills dess. Jag vet inte när jag kan komma med något sånt här avslöjande igen. Det får ju vara att jag vet inte vad det skulle vara. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle kunna gräva fram. Så jag har väl pikat nu. Det tog 9 månader ungefär. Nej, 10 månader tog det för den här podcasten att pika. Så nu har ni hört det intressantaste avsnittet. Så men ni får gärna fortsätta lyssna då. Jag tänker fortsätta prata i alla fall, så får vi se. Tack för att ni har lyssnat idag. Och hoppas att någon av er där ute trillade av stolen, precis som jag gjorde. Gene och Peter i samma studio Och det är fan i mig Bell Sound. 10 månader innan Kiss spelar in sin skiva. You can't make this shit up.